Välkommen till Skånes taltidning nummer 3 2018. Mytgivningsdag fredag den 19 januari. Solen gick upp 8.22 i morse och går ner igen klockan 16.14. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman i Risi och bakom spakarna är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
12 anhållna efter polisrazzia mot assistansfusk i Malmö.
Protesterna har inte funkat. Skrotandet av handikappersättningen kan ske i höst.
Skadad av vården. Då ska du från årsskiftet anmäla dig på ett nytt ställe.
14-åring från Skurup nekades plats i TV4s talang.
Ringduvetaxi har begärts i konkurs, men färdtjänsten sägs inte beröras.
Nu är det klart vilka Sverige ska möta i hemma VM i goalball i sommar. Tufft motstånd, men medalj är målet. Det säger herrarnas lagkapten.
Öppnat och stängt med hotell och kaféer.
Månadens talbokstips kommer från en alldeles ny tipsare. Karin Morving på biblioteket i Kävlinge. Som har en favoritgenre framför andra.
Jag kan ju bara säga att jag brukar generellt mest läsa deckare. Det är liksom min lite paradgren att tipsa om det. Så alla de här böckerna jag kommer tipsa om är deckare.
Annons från Syskonbandet.
Och evenemangstips med musik, komik och botanik.
Kalendern med guldrush och inbördeskrig.
Och anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden som idag är gemensam för hela Skåne.
Och allra sist redaktionsrutan.
I Malmö grep polisen i tisdags och onsdags sammanlagt 12 personer misstänkta för assistansfusk. De är alla anställda på eller företrädare för ett assistansbolag. Och de är nu anhållna misstänkta för grovt bedrägeri. Genom att systematiskt och organiserat tagit betalt för assistans som inte utförts. Totalt tror man att de kommit över minst 10 miljoner kronor. En siffra som kan komma att växa. Bolaget misstänks ha anställt assistenter från hemlandet som sedan åkt hem igen. Falska lönelistor ska sedan ha lämnats in till Försäkringskassan som från 2013 fram till idag ska ha betalat ut miljoner till bolaget. Företaget har omkring 60 brukare, alltså personer med rätt till assistans som anlitat bolaget. Till tidningen Sydsvenskan säger polisen att de under spaning upptäckt hur de kunnat lämnas ensamma utomhus i flera timmar. Bedrägeriet upptäcktes av Försäkringskassan som anmälde till Ekobrottsmyndigheten. Och polisen säger att de spanat i över ett år på de misstänkta. I tisdags överlämnades en statlig utredning som hävdade att det varje år assistansfuskas för mellan 1 och 2 miljarder kronor. Det är mellan 3 och 6% av de totalt 26 miljarder kronor assistansen kostar stat och kommun. Utredaren föreslår att Försäkringskassan ska få större möjligheter att kontrollera hur assistansersättningen används, bland annat genom hembesök, något som idag kräver hjälp av polisen. Och i onsdags meddelade regeringen att den vill skapa en ny myndighet för att stoppa ekobrott. Statliga utbetalningar från till exempel Försäkringskassan, kommuner och A-kassor ska då göras av en och samma myndighet för att stoppa den ekonomiska brottsligheten. Företrädare för olika funktionshinderorganisationer varnar samtidigt för att de hårdare kontrollerna inte bara slår mot oseriösa utförare utan också mot människor med verkliga hjälpbehov.
I mars kommer regeringens förslag om att avskaffa handikappersättningen och införa en behovsprövad merkostnadsersättning att läggas fram för riksdagen. Regeringsförslaget kommer i huvudsak att vara detsamma som den lagrådsremiss som kom i november. Det säger Viktor Harju, pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll till Skånes taltidning. Det kan bli några mindre ändringar eller förtydliganden. Enligt lagrådsremissen ska handikappersättning som schablonbelopp till personer med syn- och hörselnedsättningar avskaffas. Istället ska personer med funktionsnedsättningar få ersättning för merkostnader. Försäkringskassan ska avgöra vad som är merkostnader. Det som kallas hjälpbehov försvinner som ersättningsgrund. Det vill säga den hjälp som till exempel synskadade kan få av närstående utan att betala direkt lön, men som innebär en kostnad. I förra veckan skrev Synskadades Riksförbundets ordförande Håkan Thomsson ett brev till samtliga riksdagsledamöter där han påtalade de brister som SRF anser finns i förslaget. som frånvaron av definitioner av merkostnader och risken för godtyckliga bedömningar av Försäkringskassan. Några svar har hittills inte kommit till SRF. I Skåne bjöd SRF-distriktet in samtliga riksdagsledamöter till lunch för att framföra sina synpunkter på förslaget. Bara en S-riksdagsledamot, Rickard Larsson, kom till mötet. När propositionen lämnas till riksdagen planerar SRF någon form av aktion för att visa sitt missnöje. Men vad är ännu inte klart, säger Håkan Thomsson till Skånes taltidning. Riksdagen kommer att ta beslut under våren och den nya merkostnadsersättningen kan införas i höst. De som redan har handikappersättning utan tidsgräns kommer att få behålla den under en övergångstid på åtminstone 3 år.
IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg, kommer från och med i år att bara ta upp ärenden där patienter har blivit allvarligt skadade i sjukvården eller kanske avlidit. Med mindre allvarliga klagomål får man vända sig till den klinik eller vårdcentral där man blev behandlad.
Till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har man kunnat vända sig om man tycker att man blivit felbehandlad eller illa bemött någonstans i vården. IVO har utrett och kommit med påpekanden till vårdgivaren om vad som blivit fel och hur det kan förbättras. Men enligt det nya system som riksdagen beslutat om och som infördes den 1 januari ska IVO först och främst ägna sig åt de riktigt svåra fallen. Om en patient har fått en bestående sjukdom eller skada i samband med vården eller om hen redan var sjuk, fått ett utökat vårdbehov eller om patienten avlidit, då ska IVO utreda. IVO ska också utreda klagomål som gäller tvångsvård eller patientens integritet och självbestämmande. För övriga klagomål ska patienten vända sig till den klinik där man blivit behandlad. Om man tycker att det är svårt och obehagligt att klaga direkt hos sin läkare kan man vända sig till den patientnämnd som finns i varje landsting. Nämnden är fristående från vården och kan hjälpa till med kontakterna med vårdgivaren. Men patientnämnden gör ingen egen medicinsk utredning. Om man inte är nöjd med svaret från vårdgivaren kan man fortfarande få sitt ärende utrett av IVO. Anna Hultin är verksamhetsutvecklare på IVO.
IVO ska ägna mer tid åt att genomföra tillsyn på områden där det finns grupper som kanske inte har förmåga att lämna in ett klagomål. För det är ändå, för att lämna in ett klagomål så behöver det ändå en viss kraft och en viss styrka att orka lämna in. Så vi kan se att det finns svaga grupper, svaga patientgrupper som inte ens har förmåga att lämna in klagomål. Och då blir de grupperna lite eftersatta. Så att vi jobbar med riskanalyser brett över hela hälso- och sjukvården för att identifiera riskområden och grupper av patienter som riskerar att få en vård med sämre kvalitet eller med sämre säkerhet, och att vi fokuserar våra tillsynsinsatser på de områdena där vi tror att vi kan göra bäst nytta. Så att det blir lite grann en omdisponering av våra resurser, att vi fokuserar mer på tillsyn i prioriterade riskområden, och på så vis så hoppas vi att det ska komma fler till del, så att säga, även de grupper som inte har förmåga att lämna in klagomål. Det nya systemet är också tänkt att vi årligen ska ses, tillsynsmyndigheten, alltså IVO, patientnämnderna och vårdgivaren, för att diskutera våra analyser av klagomålen. Så att även vårdgivarna har i uppdrag att analysera de synpunkter och klagomål som kommer in, och att vi sen måste lära oss någonting utav det. För tanken är att vi ska kunna ta kliv framåt också och att utveckla vården mot en säkrare vård med högre kvalitet. Och sen tycker jag också att det intressanta är nu att se om det kan bli det som vi hoppas på, att i och med att man vänder sig direkt till vårdgivaren, att vårdgivaren ska få snabbare återkoppling på vad som inte tycks funka, och att ha möjlighet att kunna justera det snarare än att man ett och ett halvt år senare ska få en information av IVO om vad IVO har kommit fram till som inte har fungerat.
Finns det någon tidsgräns om man som patient vänder sig till sin klinik och klagar på något, när man måste få svar då? Eller kan de utreda hur länge som helst?
Nej, det får de inte. Utan det är sagt att man ska först och främst få ett besked direkt om att klagomålet är mottaget inom en arbetsdag. Och sen så har man en tidsgräns som att normalt sett så ska man återkomma med ett besked om vad som har hänt, en förklaring och svar på frågorna inom 4 veckor. Men när jag talar med dem som har förberett inför det här klagomålssystemet så sägs det att vissa saker bör inte kunna ta mer än 4-5 dagar att reda ut. Och ett missförstånd skulle kunna redas ut med telefonsamtal samma dag. Men 4 veckor är en bortre gräns. Om det inte är ett särskilt komplicerat ärende, då får vårdgivaren ta lite längre tid på sig.
Men innan vårdgivarna kommer med sitt svar så kan man alltså inte gå vidare till er? Man måste vänta på det först?
Man bör vänta in det, ja, för annars så... Man måste ge dem åtminstone 4 veckor på sig att få en chans att svara på vad som har hänt och vad som man hade kunnat göra annorlunda.
Det sa Anna Hultin som är verksamhetsutvecklare på IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vi ska tillägga att patientnämnden i Region Skåne når man på 0770 11 00 10, och att reporter det var Birgitta Fredén.
14-åriga Kristoffer Paulsson från Skurup blev uttagen till audition i det populära TV4-programmet Talang. Men några dagar innan sändningen nekades han delta med motiveringen att ett annat barn med speciella behov redan gått vidare i tävlingen och att 2 av samma sort inte kunde vara med. Det skriver hans mamma Jenny i ett inlägg på Facebook som fått stor uppmärksamhet. Hon berättar att Kristoffer är gravt synskadad, autistisk och har en lättare förståndshandikapp. Och att han sjunger och spelar piano nästan all sin vakna tid. Med drömmen om att spela inför en stor publik. Pappan skickade i våras in en video till TV4 som sägs ha blivit eld och lågor. TV-bolaget begärde också att låten skulle göras om till en ballad. Och andra ändringar som familjen ägnade sommaren åt att göra. De bokade och betalade också biljetter och hotell till sig själva och släkten. Men ett par dagar innan så kom alltså beskedet att Kristoffer inte fick vara med hänvisning till hans handikapp. Han blev mycket besviken, berättar mamman, som inte tror på bolagets senare ursäkter om att tekniska problem låg bakom. Familjen funderar nu på en anmälan till diskrimineringsombudsmannen.
Skatteverket har begärt Ringduvetaxi i konkurs. Företaget är skyldigt nära 3 miljoner kronor i obetalda skatter. Ringduvetaxi Beställningscentral AB kör färdtjänst och sjukresor åt Skånetrafiken och i Burlövs kommun. Men färdtjänstresorna berörs inte av en eventuell konkurs. Det är ett dotterbolag, RD Taxi, som har skatteskulden. Och med det bolaget har vi inget färdtjänstavtal. Det säger Lars Hellström som är affärsområdeschef för Skånetrafikens färdtjänst till Skånes taltidning. Men han vet inte hur en konkurs kan komma att påverka på längre sikt. Ringduvetaxis styrelseordförande Afshin Korsavani säger till Ystads Allehanda att det inte kommer att bli någon konkurs utan att företaget löser situationen på något sätt.
Om ett knappt halvår börjar VM i goalball som spelas i Malmö. Och i torsdags i förra veckan då lottades motståndet för de bägge svenska landslagen. I gruppspelet får herrarna möta Litauen, Kina, Turkiet, Belgien, Argentina, Algeriet och Australien. Tufft motstånd, men en medalj är målet. Det säger lagkaptenen och FIF Malmö-spelaren Fatmir Sermeti.
Ja, alltså på ett VM så känns det som att det spelar ingen roll vilken lottning man får. För alla de här lagen som är där är ju fruktansvärt bra allihopa. Ligger högt upp i världsrankingen, de allra flesta av dem. Och egentligen finns ingen bra eller dålig lottning, utan man får den lottning man får, så får man jobba ut efter det.
I grupp B spelar USA, Kanada, Brasilien, Tyskland, Tjeckien, Japan, Iran och Egypten. Din landslagskollega, eller om han möjligen har lagt av just nu, Jimmy Björkstrand, sa att det var en drömlottning för herrlandslaget. Du håller inte med om det?
Ja, alltså, det vet jag inte om man kan säga. En drömlottning, det är väl klart att går vi till kvarten så kan det ju bli hur tufft som helst att möta vilket av de här lagen som helst. Jag vet faktiskt inte, den andra gruppen känns minst lika tuff som vår. Kommer bli mycket spännande att se var Tjeckien står i förhållande till de här transatlantiska lagen som de inte har mött på bra länge till exempel. Tjeckien är ett fruktansvärt bra lag men som inte riktigt har fått ihop det på mästerskap. Ska bli mycket intressant att se i den andra gruppen. Ska också bli jätteintressant att se hur USA, som då tog silver i Rio de Janeiro 2016.
I Paralympics, ja.
Precis. Hur de står sig i den konkurrensen. De är ju hyfsat vana vid det motståndet, men det ska bli kul. Brasilien, som då vann VM förra gången i Finland 2014, är också där. Och som vann Panamerikanska mästerskapet 2017, i november förra året, mot just USA i finalen. Ganska stort. Så det är ingen lätt grupp den där andra.
Nej. Er grupp, Litauen, regerande paralympiska mästare och bäst i världen sedan länge får man väl säga. Det måste väl vara det svåraste motståndet.
Ja, och europeiska mästare då, från förra året. Ja, det är klart att de är väl favoriter till vinna vår grupp såklart. Och de har ett fruktansvärt bra och jämnt lag över hela sin trupp. Så att det ska nog mycket till om de inte vinner gruppen.
Annars i grupp finns också då Kina. Hur bra är de just nu?
Ja, de är mästare i Asien och de är fruktansvärt bra. Sen kan de spela lite konstigt i gruppspelet emellanåt och får inte riktigt till det i början av turneringarna. Liksom. Och har de lite otur och förlorar många matcher i början så kan de mycket väl missa en kvartsfinal. Men oftast har Kina gått till en kvartsfinal och tagit sig förbi den så har de alltid slagit som medaljer. Så det är ett väldigt lurigt lag.
Turkiet brukar hålla sig framme. Hur bra är de just nu?
De är nog glada över att de är i vår grupp. För vi brukar ju, när vi liksom är i olika grupper, brukar vi oftast mötas i sådana här stora turneringar i kvartsfinal. Och då har vi slagit dem nästan samtliga gånger då, förutom då 2015 när de vann EM. Då slog de med oss med ett mål. Så de är nog glada över att de är i vår grupp och slipper oss i en kvart. Men det är också ett fruktansvärt bra lag som verkligen spelar som ett lag. De har väl kanske inte de här skarpskyttarna kanske som Litauen har på det sättet, men som lag är de fruktansvärt bra. Jättejobbiga att möta rent. De är så defensivt täta.
Ni har också mötat Belgien som ni förlorade bronsmatchen mot i EM senast. Där blev det en fjärde plats till sist för er, liksom i Paralympics 2016 också. De har blivit bättre på senare år.
Ja, alltså det är ett lag som har utvecklats enormt och är jätteduktiga. Samtliga de grabbarna som spelar där tränar ju stenhårt och verkligen har utvecklats både som individer och så har de fått ihop ett väldigt bra lag. De kan absolut utmana om platser till liksom slutspel. Man vet inte riktigt var de står. De vann ju en turnering i Japan här i början av året. Och som sagt, de blev trea på EM förra året. Det är ett bra lag, men de går ju absolut att rubba för oss.
Det är de fyra bästa i gruppen som går till kvartsfinal. Och i er grupp finns också tre A, kan vi kalla dem för. Argentina, Algeriet och Australien. Argentina känner inte jag till alls.
Faktiskt inte jag heller. Jag har aldrig mött Argentina. Jag har aldrig sett dem spela förutom när de sände från matcherna i det panamerikanska mästerskapet i november förra året. Då såg jag dem lite grann. Men det ska inte vara ett lag som hotar oss på något sätt. Och det ska egentligen inte Australien heller, fast de har bättre nivå på sitt spel. Däremot Algeriet vet vi inte riktigt hur bra de är just nu. Och det beror ju på att det afrikanska mästerskapet är ganska svagt. Medan Algeriet kan vara väldigt bra ibland och ganska dåliga ibland. Så det är jättesvårt att veta vad de är någonstans och hur de kommer hävda sig i Malmö.
Och Och VM är ju då alltså på hemmaplan i Baltiska hallen 3-6 juni. Och om jag säger att ni måste ta er vidare till kvartsfinal, vad säger du då?
Ja, då säger jag att vi hade ju träningsläger här, vårt första för i år, i Trelleborg i helgen som gick. Och där pratar vi lite grann om liksom vad vi kräver av laget, vad vi kräver av varandra och på vilket sätt vi liksom fokuserar fram till VM. Och vår coach Florim sa ju ett citat som vi kommer att jobba stenhårt för, och det är att vi har inte fått VM på hemmaplan för att delta, utan vi ska ha medalj. Och det är det liksom vi kommer att gå ut stenhårt för och arbeta.
Och en medalj innebär ju också, förutom att det är trevligt att ha en plats i nästa Paralympics redan nu i Tokyo 2020.
Ja, men absolut. Att få uppleva att Paralympics är såklart det allra största som man kan göra som parasportare. Och det är en del av våra killar som inte har det. En del av oss har gjort, jag själv har gjort 3 stycken till exempel. Men skulle vi då vara kvalificerade för Tokyo, då får man ju fundera om på nytt om det verkligen är värt att sluta efter VM. Så det öppnar ju lite andra dörrar. Vi får se. Vi ska sikta på medaljer och sen ser vi vad som händer.
Det sa Fatmir Seremeti, en av de skånska spelarna i herrlandslaget i goalball. Mats Sundling intervjuade. Det svenska damlandslaget som kom sist i EM i höstas har tagit sig till VM genom att vara hemmanation. De lottades i gruppspelet mot de paralympiska mästarna Turkiet och så Ryssland, Japan, Australien och Israel. I den andra gruppen möts de paralympiska silvermedaljörerna Kina och bronsmedaljörerna USA samt Brasilien, Algeriet, Kanada och Grekland. Och VM i goalball spelas alltså i Baltiska hallen i Malmö den 3-9 juni i år.
Öppnat och stängt. I Ängelholm har Hotell Continental på Storgatan stängt.
Skurup har fått en mobilverkstad. Sandras Mobilfix heter den och ligger på Kyrkogatan 17. Sandra själv är där och reparerar på lördagar, och på vardagar säljs mobiltillbehör.
På Helsingborgs lasarett har kafékedjan Espresso House öppnat i entréhallen på samma plats där det även tidigare funnits ett café. På Skånska sjukhus finns Espresso House också på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Där adressen är Jan Wallerströmsgata 47. På bottenplanet i entrén till bland annat BB.
I Lund har kaféet True Food öppnat på Västra Mårtensgatan 7, i lokalen där Rosie's Cakes and Tea låg tidigare. Det veganska köket har amerikansk och asiatisk inspiration eftersom ägarna kommer därifrån.
I Södra Sandby stänger krögaren och bagaren, alltså byns enda krog med alkoholtillstånd, i februari. Huset på Revingevägen ska rivas för att kvarteret ska byggas om.
I Malmö har August No Stress Surf Café öppnat på Rönngatan 2 i hörnan till Holmgatan där Brunos med flera kaféer legat tidigare. På kaféet jobbar personal med funktionsnedsättningar, och initiativet kommer från en Malmö-krögare vars son har Downs syndrom och heter August. På menyn finns bland annat pajer och andra bakverk.
I Malmö har Nutello Rolls öppnat på Östra Rönnholmsvägen 5 nära Triangeln. Det sägs vara stans första butik som säljer så kallade ice cream rolls, det vill säga minipannkakor med söta fyllningar. De serverar också våfflor, juice och kaffe.
I Malmö har restaurangen Grilljanne gått i konkurs och stängt. Den låg på 14:e våningen i studiohuset vid Hjälmarekajen.
Januari månads talbokstips kommer från Kävlinge, och det är första gången som boktipsen kommer därifrån. Och den som tipsar är Karin Morving, som är bibliotekarie och också hand om talböckerna på biblioteken i Kävlinge och Löddeköpinge. Och eftersom det är allra första gången som talbokstipsen kommer därifrån, så tittar vi runt lite i den spännande gulrappade byggnaden där biblioteket i Kävlinge numera är inrymt.
Nu är vi inne i Kävlinge bibliotek, och det är en väldigt stor sal, kan man nästan kalla det, med högt i tak.
Ja, det kan man säga. Den har ju till och med använts som idrottssal tidigare och gympasal för brandstationen som låg på nedre botten. Och det här huset har varit lite allt möjligt. Det har varit badhus också tidigare. Och ja, det har en lång historia.
Byggdes det som badhus eller?
Ja, men då var det finns två längor på huset och då var liksom badhuset i det andra med en så här badkar liksom, dit man fick gå och bada en gång i veckan eller vad man ansåg var lämpligt på den tiden.
Det var innan man själv hade vatten rinnande i husen antar jag.
Precis.
Men här är då i den här stora salen så är det massvis med bokhyllor och förmodligen talböcker också någonstans.
De finns absolut och vi försöker göra dem tillgängliga så att man ska komma lätt till dem. Så de finns här bland hyllorna.
Ska vi gå och titta på dem kanske?
Ja, det kan vi göra.
Men du, brandstation, kan man nästan se att det har varit här, för fönstren är väldigt speciella, stora, ja, på nederbotten, lite rundade.
Ja, precis. Och det syns ju framförallt där nere där det är de gamla portarna, där det är fönster nu. Där kan man verkligen se tydligt hur det har varit innan.
Nu så står vi vid hyllor med talböcker i plastfodral.
Ja, precis. Och detta är ju bara då en del, för detta är ju det vi vill ha när låntagarna kommer hit själva. Sen jobbar ju jag väldigt mycket med att skicka och plocka fram specifika önskemål till låntagarna. Så detta, men just kommer de och bara själva ska kunna låna någonting, så är det detta vi har.
Är det många som lånar talböcker här?
Ja, det är det. Men det är också många som... Mitt intryck är att talböcksföretagare ofta håller sig ganska uppdaterade. Och de vet vad de vill ha. Så att det är ofta jag får specifika önskemål om titlar, liksom det nyaste. Men det här används också en hel del. Detta som finns på plats alltid.
Du ska ju tipsa om talböcker framöver. Hur kommer det sig att du vill göra det?
Tipsa om böcker är ju det roligaste som finns. Så att när jag fick frågan så kändes det helt självklart. Det är jätteroligt. Det är något av det roligaste i jobbet att få tipsa om bra böcker som man vill att andra ska få ta del av.
Du gör det kanske även utanför jobbet, tipsar om böcker?
Det blir ju så när man berättar att man är bibliotekarie, så får man ju frågan vad man läser själv och sådär. Och då, det är ju klart, om någon är villig att lyssna så tipsar man gärna.
Jag tror vi kanske ska lämna den här stora salen där det också kommer lite låntagare då och då. För det finns något lite mindre rum där man kan sitta och tipsa lite lugnare. Mm. Nu har vi letat oss in i ett lite tystare rum där ni sitter och arbetar när ni inte syns ut i biblioteken. Men nu har du valt ut en hel del tips på vad du tycker är bra att lyssna till som talböcker. Vad är det du har valt?
Jag kan ju bara säga då att jag brukar generellt mest läsa deckare. Det är liksom min lite paradgren att tipsa om det. Så alla de här böckerna jag kommer att tipsa om är deckare. Och den allra första heter Flickorna på Englandsbåten. Och den är skriven av Lone Tales. Och den är inläst av Maria Samuelsson. Och är 12 timmar och 23 minuter lång. Och det är en deckare som utspelar sig både i Danmark och i England, framförallt i London. Och vi möter Nora Sand som är en Londonbaserad utrikeskorrespondent för den danska tidningen Globalt. Hon håller på med kickboxning och bor i London och arbetar där. Hon har en lite förbläs för gamla resväskor. Så när hon är på semestern då så får hon syn på en gammal resväska i ett fönster i en antikaffär. Som hon känner att den måste jag köpa. Så hon köper med sig den hem. Och den är väldigt svår att få upp. Och sen, men när hon väl lyckas med det så ramlar det ut massa fotografier. Och det är fotografier på unga flickor. Där det är framförallt ett fotografi som får henne att reagera. För det är ett fotografi med två flickor. Och det klingar en klocka. Och det visar sig vara att det fotot föreställer två danska flickor. Som försvann spårlöst från en Englandsbåt 1985. Och de återfanns aldrig. Och ja, ingen vet vad som har hänt med dem. Och hon börjar då luska i det här och det visar sig, hon tar kontakt med polisen och det visar sig att det här fotot är inte känt sedan tidigare. Väskan visar sig när hon undersöker den tidigare har ägts av en brutal seriemördare som nu avtjänar ett livstidsstraff på det ökända fängelset Wolf Hall i England. Och hans specialitet var just att mörda unga flickor. Men det är första gången där är ett foto med två flickor på, för han brukade avbilda dem, men då var det en flicka i taget. Så hon börjar gräva i det här. Och hon får bland annat träffa den här seriemördaren som är en extremt obehaglig typ. Och ja, börjar luska i vad som hände med de här flickorna. Och den här författaren, jag hade aldrig läst henne innan, för det är som sagt hennes debut. Och hon skriver jättespännande. Det är så otroligt, det är så att man måste fortsätta läsa den sista. Man kan inte lägga den ifrån sig. Det är fina miljöbeskrivningar. Så man känner att man lär känna både Della, Danmark, Köpenhamn och lite omned. För hon är ute och far lite ju för att prata med folk och sådär. Och samma London lär man känna lite och omgivningarna där. Hon är en sympatisk huvudperson som är trevlig att läsa om. Så det är en jättebra deckare skulle jag säga.
Så du längtar redan efter uppföljaren?
Ja, och den har jag faktiskt precis avslutat. Den heter Den blå poetens kärlek. Så än så länge finns det två böcker. Och jag längtar efter att det ska komma ytterligare. För den höll samma höga klass.
Det låter som en väldigt spännande bok. Men nästa boktips, det är också spännande antar jag, eftersom det är deckare det handlar om.
Ja, och om vi då pratade om att det första var en debutant, så är ju detta en som är en gammal räv, eller hur man ska säga. Det är författaren Peter Robinson. Och det är hans senaste deckare som heter Skuggan av tvivel. Och där är det Karin Rosén som läser in den. Och den är 13 timmar och 31 minuter lång. Och den finns som talbok med text. Och den här boken handlar, precis som de flesta av Peter Robinsons, om kommissarie Alan Banks. Och i den här boken så inleds det med att det är ett brudpar som precis när de kommer ut på trappan med hela sitt bröllopsfölje så blir de skjutna av en krypskytt som ligger långt, långt borta. Och som skjuter ner då bland annat bröllopsparet men också flera av gästerna. Gästerna, några blir dödade och några skadas svårt, så det är totalt kaos. Och kommissarie Alan Banks sätts då att utreda det här fallet. Och de börjar luska det och ganska snabbt får de upp spår. De hittar lite spår från där krypskytten har legat och hjulspår. Det är en ganska liten by så att det är någon som har sett den här bilen och sådär. Så att det tar inte allt för lång tid innan det leder fram och att de hittar förövaren. Och då kan man ju anse att fallet är avslutat. Men där är saker som känns lite fel. Och är man en van deckarläsare så kan man bara ta det att det är alldeles för tidigt i boken för att det ska kännas rimligt att det är den rätta mördaren. Mördaren har ingen koppling till de som har blivit mördade. Och det är ju alltid, liksom, det måste ju finnas ett motiv och det verkar svårt att hitta. Så då börjar Banks gräva djupare i vad som det är som kan ligga bakom det här. Så han börjar gräva sig längre bak i historien och vem det liksom egentligen var som var den som skulle verkligen bli mördad av alla de här människorna. Och han stöter på fler och fler gamla hemligheter. Och när han väl då börjar inse sanningen så är det nästan för sent. Och även här är det liksom gastkramande in i det sista. Och man liksom vänder blad snabbare och snabbare för att liksom få reda på hur det ska gå.
Vad gör en bra deckare för dig? Vad är det som gör att du verkligen liksom går igång på den?
Ja, men det är nog lite det här gåtan. Det är svårt att sätta fingret på, för det man vill ha mycket, jag vill ha bra personporträtt och bra miljöbeskrivningar blandat med spänningen. Sen vill inte jag ha det för blodigt och så, det tilltalar inte mig. Mordet ska vara där, men jag är mer intresserad av vad som ligger bakom och hur de liksom ska lista ut vem det var som gjorde polisarbetet och efterforskningarna. Det brukar alltid finnas en slutscen som är så extremt spännande. Den behöver inte vara allt för lång om det är jag som får bestämma. Utan mer liksom vad det är som låg bakom.
Och stämmer det här in på det tredje boktipset?
Ja, både och. För där är det väldigt mycket gastkramande. Där är det nästan en katt och råtta lek genom hela boken. Och det är författaren Sharon G. Bolton. Och detta är hennes senaste bok som är under produktion. Den heter Dödsdömd. Och den beräknas vara klar den 31 januari. Så det är ganska snart. Här så inleds boken med att vi befinner oss i en luftballong som åker över en nationalpark. Och på den här ballongen så befinner det sig 13 personer, varav två stycken är ett systerpar. Det är tidig morgon, det är en väldigt vacker nationalpark. Solen håller på att gå upp och sen så åker de över en gammal slottsruin. Och när de tittar ner då där så får de syn på en ung kvinna som flyr för sitt liv och förföljs av en man. Och de får även se hur den här mannen slår ihjäl kvinnan. Precis när han har gjort det så tittar han upp och får syn på ballongen och möter även blicken på en av de här systrarna. Och den här systern som är vår huvudperson, hon inser att hon känner igen den här mannen. Den här mannen som då är beväpnad skjuter upp mot ballongen, och vilket resulterar i att ballongföraren dör. Och därefter börjar han förfölja dem på marken då. Och nu är det ju inte längre någon som kan. De är dels panikslagna och de är inte så bra på att köra ballong. Så att det slutar med att ballongen störtar. Och till sist så är alla på ballongen döda utom vår huvudperson. Hon heter Jessica och hon inser ju då att hon har sett mördaren, han har sett henne. Hon måste fly. Och det gör hon. Hon flyr för sitt liv. Men av någon konstig anledning så tar hon inte kontakt med polisen, utan hon bara flyr. Man förstår att hon har ett mål, men man förstår inte vad. Och där börjar den här katt- och råttaleken. För dels vill ju mördarna ha tag på henne, och dels vill polisen ha tag på henne. Som en parallellhistoria så får man lite bakgrund till det här, de här systrarna och deras liv. Så lite tillbakablickar på deras barndom. Systern i fråga är nunna. Man förstår att det ligger någonting bakom att hon valde att bli nunna, men det nystas också upp så sakteliga. Och här är det som sagt en katt och råttalek hela tiden. Det är jättespännande, hon är nära att bli avslöjad flera gånger. Och den här författaren Bolton är expert på att twista till det på slutet. Men hon gör det snyggt, det är inte så att man sitter och tänker, det där gjorde du lite, nu lurade du oss fult. Utan det är alltid med väldig precision, så att man blir så här, jaha. Var det så det var? Jättebra. Hon har skrivit flera andra böcker, bland annat någon serie där man följer en person. Men denna och hon har några andra är helt fristående. Så de hänger inte alls ihop. Det är helt nya karaktärer.
Men de tre första var allihopa ifrån England.
Det stämmer. Lone Tales är ju danska. Och hon har både Danmark och... Men den är även i England.
Så den fjärde, var utspelar sig den?
Ja, nu tar vi ju oss till Sverige och närmare bestämt till Malmö. Och då vill jag prata om Seth Mattssons debut, Ondskans pris. Och den är inläst av Anna Döbling och är 14 timmar och 4 minuter lång. Och nu befinner vi oss ju då i Malmö, men vi befinner oss inte i nutid, utan denna utspelar sig i Malmö våren 1945 när kriget precis har tagit slut. Och då kom det massvis med flyktingar till Malmö, där flera av dem blev inplacerade på Malmöhus slott. Så vi får lära känna och möta Malmöhus slott som ett tillfälligt flyktingboende. Och där en natt, bara strax efter att flyktingarna anlänt, så inträffar ett mord på en polsk flykting. Och det gör ju att polisen då kallas in. Och då möter vi för första gången kriminalkonstapel Douglas Palm, som är huvudpersonen i samtliga av i den här trilogin som Seth Mattsson har skrivit om efterkrigstidens Malmö. Och där får ju han börja gräva i. Det är ju ganska klurigt. Dels så befinner vi oss i en helt annan tid, så det är inte så att man kan skicka DNA-test till ett laboratorium, utan man får liksom gå lite på vad man ser. Och de fotograferar och sådär, men det är lite annorlunda. Och då dels den här... att mötet med de här flyktingarna som har varit med om fruktansvärda saker i de här i förintelselägen. Och samtidigt som det här börjar rulla upp och den här mördades historia börjar rulla upp så sakteliga, så får vi också möta Malmö. Så att Mattsson är fantastisk på att beskriva Malmö. Det är som att vandra omkring på gatorna. Folk jag har pratat med som har läst den säger just det är den gatan och där har jag bott. Alltså man tas tillbaka och du möter, vi har en karaktär som också återkommer som är en journalist som ofta befinner sig på Hotell Kramer där han dels sitter och äter och dricker men också omvärldsbevakar så att säga. Man förstår att det var så man liksom fick information på ett annat sätt då. Och man pratar om Malmö, hur det var då med industrin men också reaktionen på invandringen, där man kan ju se speglingar till dagen idag. Det är mycket, men också väldigt välskrivet och spännande. Detta är ju då debuten och den följs av två som heter Svekets offer och Fruktans tid. Sen har han även skrivit en som heter Så länge min bror andas. Och den utspelar sig innan de här böckerna och i Köpenhamn. Och där pratar han mer om flyktingarna som tog sig över sundet. Och sen så glädjande för mig och för alla som tycker om de här böckerna så kommer det ytterligare en bok som hör till de tre första. Den kommer i vår och den heter Kvinnan vid kanalen. Så den ser jag mycket fram emot att få läsa.
Och ditt sista och femte tips, vad är det?
Ja, då var det ju så att när jag hade läst Seth Mattsson så kändes det ju lite tomt. Och jag gillade det här med det historiska. Och då upptäckte jag nästa författare, och hon heter Anna Lihammer. Och den här boken heter Där gryningen dröjer. Och den är inläst av Örjan Blix och är 7 timmar och 42 minuter lång. Och det är en talbok med text. Och i tidigare boktips här så har det tipsats om den första som heter Medan mörkret faller. Det är hennes debut. Och sen kommer En skyddar natten. Den här som jag ska prata om, den heter ju då Där gryningen dröjer och är den tredje i serien. Och jag tycker som sagt att man ska läsa dem i ordning, men de är ändå hyfsat fristående rent själva mysteriet. Så det går liksom att läsa dem för sig själv. Seth Mattssons böcker var ju efter kriget. Här är det precis innan, liksom när det börjar byggas upp, och vi befinner oss i Uppsala framförallt. Denna boken utspelar sig 1936 och vi möter kriminalkommissarie Karl Hell. Han ska åka till Berlin för att följa med några personer dit för att liksom hålla koll under olympiaden. En intressant sak med de här böckerna är att Karl Hell är inte jude, men han har ett judiskt utseende. Och där har författaren snyggt vävt in den vardag han liksom fick utstå lite på grund av det. Redan här när han är på flygplatsen så blir han lite trakasserad halvt av några olympier som ska ner och tävla för Sverige. Som då börjar ifrågasätta honom och vem han är. Så man får lite sådana glimtar. Och han är inte jättesugen på att åka dit, men det är ju ett uppdrag. Men precis innan han ska gå ombord, då dyker inte de som han ska åka med upp. Och han får ett samtal att han ska bege sig tillbaka in till Stockholm, är det faktiskt nu. Och då visade sig att de här personerna som skulle åkt har blivit brutalt mördade. Och han sätts på att utreda det fallet. Och till sin hjälp har han återigen, för det har han i de andra böckerna också, polissyster Maria Gustafsson. Och det är också en intressant aspekt man får i den här, att man följer henne. Hon är en ganska skarp kvinna, och det märker ju Karl Hell, det är därför han vill ha henne vid sin sida. Men hon får ju då som kvinna vakta sina ord, hon sätter sig inte upp mot en överordnade. Hon skulle inte påpeka att de säger något fel, för då vet hon att då helt plötsligt får hon inte vara med längre, hur kompetent hon än är. Och det är ju en sorglig och sann bild av hur det säkerligen var för kvinnorna på den tiden. Men även här så får vi, som vi har varit nämnt i tidigare, så får man dem jobba sig tillbaka i det förflutna. För parallellt med den här berättelsen så får vi som läsare ta del av en polarexpedition som hände 20 år tidigare, det vill säga runt 1916. Då får man tänka att detta var innan man hittade André-expeditionen. Den hade försvunnit, men de hade inte hittats än. Så den här expeditionen ger sig då ut för att försöka hitta dem. Precis som André-expeditionen har beskrivit så gav de sig iväg med väldigt stort självförtroende och liksom hybris. Och alla var kanske inte rätt man på rätt plats när det handlade om att åka på en polarexpedition. De blev avlämnade och sen ska de ta sig en viss sträcka och sen ska de bli upphämtade av en båt. Det var det att det tar betydligt längre tid att ta sig den här sträckan än vad de hade räknat med. Så när de kommer fram till att båten ska hämta dem så har båten åkt. För båten vill inte bli fastfrusen, för vintern närmar sig. Och de inser då att de kommer behöva tillbringa vintern på polarisen. Man får följa den här gruppen, hur de liksom framlever de här dagarna i väntan på att båten ska komma igen. Och det är väldigt bra beskrivet. Man känner kylan. Det är helt mörkt för solen går inte upp, för det är på vintern. Det är iskallt, de bor i någon slags kojor. Alltså det är helt fruktansvärt. Det är klaustrofobiskt och iskallt och väldigt, väldigt bra skrivet. De här personerna, några av dem återvänder, och det är vissa av dem vi möter liksom i då, när vi är framme vid det här mysteriet. Och det börjar ju Karl Hell och Maria Gustafsson inse när de börjar rota. Och även där har vi det här att det går inte att slå in databas. Så, alltså det är slumpen, man får leta bland tidningsarkiv. De hittar saker hemma hos de mördade som blir liksom nycklar till att vi ens vet att de var med på den här expeditionen. Väldigt, väldigt spännande och bra.
Avslutade bibliotekarien Karin Morving, och det var Åsa Kjellman Irisi som hade träffat henne.
Vi har en annons från Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet.
Inbjudan till musikhelg. Syskonbandet, som är Kristna Synskadades Förening, bjuder in till en temahelg med gemenskap i musikens tecken. den 23-25 februari på Glimåkra folkhögskola. Denna helg lär och leker vi musik. Vi vidgar våra musikaliska vyer genom att dela musikens betydelse med varandra. Vi kommer att sjunga och spela tillsammans förstås, gamla och nya sånger. Så ta gärna med dig instrument om du har. Men du behöver inte själv kunna spela något instrument. Utan du behöver bara vara nyfiken på musik och öppen för att lära dig om musik och att vara i musik och med andra personer. Vi kommer också att medverka med sång i gudstjänst på söndagen. Tiden är alltså den 23 till 25 februari med start klockan 17.00 med kvällsmat på fredagen och avslut cirka klockan 14 på söndagen. Platsen är alltså Glimåkra folkhögskola i Glimåkra, där håller vi till. Men söndagen avslutas i Osby efter gudstjänst och mat i Pingstkyrkan. Deltagaravgift för denna helg, för helpension, för medlem och för dig som kommer med för första gången på evenemang med syskonbandet är 850 kronor. Eller 400 kronor för dig som sover hemma istället för på skolan. Anmälan önskar vi senast den 26 januari till mig, Tina Hansson på syskonbandets kansli. Och jag nås på nummer 08 641 30 95 eller e-post tina, T-I-N-A, @syskonbandet.se. Mycket varmt välkommen!
Evenemangstips. Komikern Jesper Röndahl, känd från program som Pang Prego, Hej domstol och Institutet, kommer till Malmö Live den 19 och 20 januari. Biljetterna kostar från 230 kronor och bokas hos Malmö Live. Föreställningen börjar båda dagarna klockan 20.
Saxofonisten Jesper Tilo och trumpetaren Mårten Lundgren spelar hos Falsterbo Jazzklubb i restaurang Havsnära onsdagen den 24 januari med start klockan 19. Entrén är 300 kronor, medlemmar 250 och adressen är Ljungvägen 1 i Höllviken.
Lina Länsberg är Sveriges första kvinnliga MMA-fighter i den högst rankade organisationen. Hon kommer till Trelleborgs biblioteks föreläsningsserie klockan 7 för att berätta om drömmar, rädsla, mod och sin vilja att övervinna allt. Detta torsdag den 25 januari, klockan 19 då alltså. Och biljetter kostar 100 kronor, 80 för de som har Theas lustkort och de säljs på biblioteket. Föreläsningsserien fortsätter sedan den 5 februari då Ted Rosvall, som skrivit fler böcker om ätten Bernadotte, kåserar om kungahuset och dess förgreningar över världen under 200 år.
Anna och Mats bor inte här längre. En pjäs efter Helena von Zweibergs romaner om paret har premiär på Lillan, Helsingborgs stadsteater den 27 januari och spelas till den 3 mars. Anna och Mats är ett modernt par som vet hur man ska bete sig om kärleken övergått i tystnad och förbittring. Och de vet hur de ska göra för att inte göra sina barn illa. Men trots det så gör de det i den här pjäsen, som ändå är fylld av värme, humor och igenkänning. I rollerna ser vi Gustav Berg, Cecilia Borsén, Tobias Borvin och Kajsa Eriksson bland andra.
Söndag den 28 januari avslutas Lunds universitets 13 månader långa 350-års jubileumsår med en avstamp för framtiden i universitetshuset. Från klockan 10 blir det gratis framtidsaktiviteter för hela familjen och även guidade visningar. Även visningarna är gratis men kräver föranmälan via hemsidan lu.se/350. Biljetterna kan hämtas i universitetshuset på söndagen och samma gäller en konsert i domkyrkan klockan 14.30.
Allt du måste veta om pop kan du få reda på Hässleholms kulturhus. Röda salongen den 30 januari klockan 19. Det är personerna bakom radioprogrammet Pop och politik som står för denna infotainment om hur popmusiken speglar samtidshistorien och vad den säger om vårt samhälle. Medverkar gör journalisten, musikern och författaren Anna Charlotta Gunnarsson, journalisten och musikern Agneta Karlsson och journalisten och musikern David Silva.
Sara Leander, alltså megastjärnan som på 30-talet var störst i bland annat Nazityskland. Hon porträtteras i en föreställning som kommer till Flora Biografteater i Sjöbo den 30 januari klockan 19. Det är artisten Olivia Stevens som spelar den stora stjärnan och berättar om hennes liv. Och även om sitt eget som artist i New York. Stevens har judisk bakgrund och ställer sig själv och publiken frågan om Sara Leander gjorde rätt eller fel val. Turistbyrån i Sjöbo och Tixter har biljetter för 250 kronor eller 200 för medlemmar i Färs Riksteaterförening.
Om masshysteri, folkmord och näthat handlar föreställningen Häxor när drevet går, som Riksteatern turnerar med under våren. Med utgångspunkt i häxbålen på 1600-talet dras paralleller till hur det ser ut idag. Teatersalen i Förslövs skola är första skånska stopp den 30 januari klockan 19. Sen ges föreställningen i Tivolihuset i Höganäs den 31 januari, i Gya bygdegård i Stehag den 1 februari, på Humlescenen i Bromölla den 2 februari och i Stora salen i Kulturkvarteret i Kristianstad den 20 februari.
Tommelilla bibliotek ordnar författarkväll onsdag den 31 januari, då Mikael Bergstrand kommer på besök. Han är mest känd för sin Indien-trilogi som också blivit tv-serie, men nu ska det handla om hans nya roman, Den sorglöse hemsamariten. Kvällen startar klockan 18.45 och föranmälan krävs på telefon 0417 181 90. Nästa författarkväll blir den 15 februari och då kommer Åsa Moberg.
På Simrishamns bibliotek blir det Birger Sjöberg-afton onsdagen den 31 januari. Det är Mattias Geirot, trubadur, författare och skådespelare som framför ett urval av Sjöbergs sånger om Frida och också berättar om sångernas ursprung och Fridas värld. Aftonen startar klockan 18.30 och man ska ha anmält sig på telefon 0414 819 300.
Den enormt populära monologen Grävskopan, skriven av Henning Mankell och framförd av bror Tommy Borgström, ges på Ystads teater fredagen den 2 februari klockan 19.30. Rune F. Lindgren, som äger 49% av en grävskopa, sitter i en bar och funderar över livet, kärleken och Gud. Biljetterna säljs av teatern och turistbyrån.
Money Brother kommer till Helsingborgs konserthus lördagen den 3 februari klockan 19.30. Biljetterna kostar 460 kronor och bokas via Helsingborgs konserthus. Några veckor senare kommer han till Malmö Live den 11 mars klockan 19.30. Biljetterna bokas hos Kulturbolaget och kostar 530 kronor.
Söndag den 4 februari fyller Marieholms bibliotek 100 år och firar det klockan 14 med Mamma Måd som underhåller Ulf Engfalk som signerar böcker. Och det bjuds också på fika.
Föreningen Vollsjö-Brandsta föreläsningsförening inleder vårterminen tisdagen den 6 februari i föreningen församlingshem. Magnus Mortensson från Hässleholm berättar då om Pantanal, jaguarens rike. Pantanal är ett enormt våtmarksområde i centrala Sydamerika. Tisdagen den 20 februari föreläser Claes Ruderstam från Vittsjö som rest runt i svenskbygderna i USA om drömmen om Amerika. Den föreläsningen hålls i Brandsta sockenstuga. Den 6 mars berättar astronomen Peter Linde om jakten på liv i universum och det gör han i Fränninge församlingshem. Den 20 mars blir det en trädgårdsföreläsning med Carl Fredrik Gustafsson som planterat Eklaholm på Österlen. Då håller man till i Ågården i Vollsjö. Sista träffen för våren blir i Fränninge församlingshem den 10 april då Ingrid Tolgert Andersson talar om hur man lyckas i relationer. Alla föreläsningarna börjar klockan 19 och kostar 50 kronor. Ett årskort kostar 150 kronor.
Snapphanarnas liv och leverne i Skåne handlar om den 8 februari på Stihags bibliotek på adressen Bygdegårdsvägen 4. Föredraget hålls av Patrik Tengren som berättar om äventyr i snapphanarnas och friskyttarnas fotspår i närmiljön. Föredraget börjar klockan 18 och det är fri entré.
Tenoren Rickard Söderberg åker ut på turné med en show som innehåller såväl opera och musikal som pop och slager. Dessutom får man veta en hel del om hans samhällsengagemang. I Skåne stannar han till på Jarlkullescenen i Ängelholm den 11 februari klockan 18. Biljetter via Nortic eller Akademibokhandeln, på Lunds stadsteater den 13 februari klockan 19 och i Stora salen i Kulturkvarteret i Kristianstad den 14 februari klockan 19.
Landskrona stadsbibliotek får författarbesök av Sigrid Combüchen tisdag den 13 februari klockan 18. Hon kommer då att tala om sin aktuella roman Sidonie och Nathalie, som handlar om flyktens och överlevnadens villkor. För att vara säker på att få en plats kan man anmäla sig genom att till exempel ringa informationsdisken telefon 0418 47 35 00.
Det blir berättarkafé på Eslövs folkhögskola tisdagen den 13 februari klockan 19. Det är vårens första berättarkafé och man får gärna själv bidra med någon spännande spökhistoria, skröna eller något självupplevt. Men det går också bra att bara komma och lyssna. Skolans elever säljer fika.
En musikteaterföreställning ges torsdag den 15 februari klockan 19 i Nikolajsalen på församlingshemmet i Trelleborg. Föreställningen bygger på den spanske poeten Juan Ramón Jiménez lyriska diktverk Platero och jag. Jiménez fick Nobelpriset i litteratur 1956. Och det är skådespelaren Lars Magnus Jonsson samt gitarristen Mattias Vidén som framför ett koncentrat av verket. Och det är fri entré.
Är du intresserad av tomatodling så passa på den 15 februari och lyssna på ett föredrag av Åke Truedsson i Löberöds hantverksgård. Då får man veta om tomaternas ursprung, historia, odlingstips och hälsoeffekter bland mycket annat. Arrangör är Frosta Härads hembygdsförening, Löberöds hembygdsförening, och inträdet är 50 kronor för medlemmar och 100 kronor annars. Kaffe med tillbehör ingår.
För 100 år sedan pågick kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Och en av kämparna var fysikern och läraren Gulli Petrini från Växjö. Med avstamp i professor Kristina Florins forskning om Petrini turnerar skådespelerskan Katrin Westling med en monolog om denna rösträttskämpe. Stadsbiblioteket i Lund får besök den 15 februari klockan 18 och biblioteket i Lomma den 16 februari klockan 19.
Missionären är en föreställning från Riksteatern om lesbiska kristna missionärer som bryter mot normer och konventioner. Föreställningen bygger på lika delar fakta och fantasi och innehåller tal, sång och rörelse. Kävlinge kulturscen i Korsbackaskolan är den enda skånska spelplatsen den 23 februari klockan 19.
My Quiet Companion tolkar Bruce Springsteen i föreställningen Hungriga hjärtan på Revyteatern i Ängelholm den 23 februari klockan 19. Det blir americana med en skandinavisk edge. Och biljetter för 200 kronor säljs i Akademibokhandeln, det vill säga Killbergs i Ängelholm. Medlemmar i Ängelholms riksteaterförening betalar 160 kronor. Ungdomar till och med 200 kronor.
Friteatern har dramatiserat Fritjof Nilsson Piratens novell Mannen som blev ensam. Det har blivit en musikalisk föreställning om mänskliga möten. Vannaröds slott i Sösdala är spelplats den 24 februari klockan 19 och Harlösehallen i Harlösa den 20 april klockan 19.
Söndag den 4 mars blir det Jussi Björling-program i Eslövs kyrka klockan 18. Det är Henrik Lagerkrans och Per-Anders Hedlund som gestaltar en av vår tids mest välkända tenorer.
Drottningsylt är en föreställning om de svenska drottningarna från Sigrid Storråda till Silvia. De som inte står staty eller har namngett några torg. Det är komikern Josefin Johansson och musikern och skådespelaren Robert Noack som presenterar dem alla på en dryg timme med sketcher, sång och dans. Den här riksteaterföreställningen kommer till teaterhallen i Tomelilla Folkets park den 7 mars klockan 19 och till Stenkrossen i Lund den 20 mars klockan 19.
Komedin Två systrar och en begravning handlar om de två systrarna som efter många år träffas på sin mors begravning. Den ena har gjort karriär som sångerska, den andra blev kvar hemma i familjens pensionat. Komik, dramatik och musik utlovas. Och den här riksteaterföreställningen ges i Hantverksgården i Löberöd den 8 mars klockan 19 och i teatersalen i Förslövs skola den 5 april klockan 19.
Biljettinformation. Tixter har telefon 0771 47 70 70. Malmö Live och Konserthus 040 34 35 00. Lunds stadsbibliotek 046 35 59 90. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Hässleholms turism, kulturhusets biljettkassa 0451 26 66 70. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Sjöbo turistbyrå 0416 271 01. Riksteatern 08 531 991 00. Lomma bibliotek 040 641 13 73. Ystad teater 0411 577 199. Ystad turistbyrå 0411 57 76 81. Nordic 0455 61 97 00.
Kalendern. Vecka 4 inleds den 22 januari då Vincent och Victor har namnsdag. Den svenska filmbranschen samlas till Guldbaggegala. Där förtjänta filmmakare i alla kategorier får en hiskligt stor insekt i metall att pryda hemmet eller kontoret med. För på dagen 55 år sedan satte den tyska förbundskanslern Konrad Adenauer och den franske presidenten Charles de Gaulle punkt för den många hundra år långa fiendskapen mellan länderna genom att underteckna det så kallade Élysée-fördraget i Paris. Och för precis 10 år sedan avled den Oscars belönade australiensiske skådespelaren Heath Ledger, bara 28 år gammal. Han har med en hel del filmroller och det stora genombrottet kom i Brokeback Mountain om två cowboys som hade en kärleksaffär. Den amerikanska tungviktsboxaren och före detta världsmästaren George Foreman fyller 70 år.
Tisdagen den 23 januari gratulerar vi Frej och Freja. 1973 skrev representanter för USA och Nordvietnam under ett fredsavtal i Paris och den 29 mars lämnade de sista amerikanska trupperna Vietnam.
Onsdag den 24 januari debatterar riksdagen regeringens förslag om ändringar i postlagen. Det har föranlett en rad motioner om bland annat övernattbefordran och postservice i glesbygd. För 170 år sedan, alltså 1848, inleddes den kaliforniska guldruschen. Det var James Marshall som hittade blänkande metallbitar vid ett sågverk i den lilla staden Coloma i countyt Eldorado. Och det ledde till en våldsam guldrusch västerut, en stor folkökning och till att Kalifornien redan 1850 blev USAs 31:a delstat. Komikern Peter Wahlbeck fyller 55 år och Erika har namnsdag.
Torsdagen den 25 januari ordnar riksdagens arbetsmarknadsutskott en öppen utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Deltar gör förutom arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson också bland andra Maria Johansson, ordförande i Lika Unika, intresseorganisationen där även SRF ingår. Utfrågningen börjar 10.30 och sänds via webb-tv. Skridskoåkaren Hasse Börjes, som tog silver vid OS i Sapporo 1972, fyller 70 år. Paul och Paul har namnsdag.
Fredagen den 26 januari firar vi Bodil och Boel. I riksdagen svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en interpellation från moderaten Ann-Britt Åsebol om situationen på arbetsmarknaden för funktionshindrade. För på dagen 230 år sedan landsteg delar av den brittiska flottan vid nuvarande Sydney i Australien och inledde koloniseringen av landet. Och till minne av det firas Australiendagen. Och i Indien firar man samtidigt en av två nationaldagar, denna till minne av grundlagens ikraftträdande. Och för 30 år sedan hade Andrew Lloyd Webbers musikalversion av The Phantom of the Opera världspremiär på Broadway. Och för 15 år sedan avgick Gudrun Schyman som partiledare i Vänsterpartiet efter att ha blivit avslöjad med skattefiffel.
Lördagen den 27 januari är förintelsens minnesdag. Denna dag år 1945 befriades utrotningslägret Auschwitz av sovjetiska styrkor. Drottning Silvia deltar i en minneshögtid i Stockholms stora synagoga. För 100 år sedan inleddes det finska inbördeskriget mellan de röda och de vita. De röda socialisterna fick stöd av Ryssland och de vita, den borgerliga regeringen, fick stöd av Tyskland och till viss del Sverige. Kriget blev oerhört blodigt och slutade i maj med att den vita sidan segrade. Göta och Göte har namnsdag.
Söndag den 28 januari är allmän flaggdag för att gratulera kungen på Karldagen. Även Karla kan fira. Lunds universitet har firat sitt 350-årsjubileum i över ett år och har äntligen kommit fram till själva födelsedagen. Detta datum, år 1668, invigdes universitetet, även om det grundades i december 1666. I Finland är det presidentval. Sittande Sauli Niinistö är storfavorit i opinionsmätningarna. Vid förra valet för 6 år sedan hade han en seriös motkandidat i miljöpartisten Pekka Haavisto, som ställer upp i år igen, men med betydligt mindre stöd i opinionen. Och avgörs inte valet i den första omgången väntar den andra den 11 februari. Även ålänningar röstar i det finländska presidentvalet. Men om den åländska delegation som för 100 år sedan uppvaktade den svenska kungen Gustav V fått sin önskan uppfylld, hade Åland idag varit ett svenskt landskap. Det blev Nationernas förbund som fick avgöra, och i den församlingen beslutade man 3 år senare att Åland ska tillhöra Finland. Den svenska biokemisten Thomas Lindahl, som fick Nobelpriset i kemi 2015, fyller 80 år. Och musikern Hasse Kvinnaböske Andersson fyller 70. Det stora travloppet Prix d'Amérique med 1 miljon euro i prispengar avgörs samma dag i Paris.
Anslagstavlan för hela Skåne och ett meddelande från synenheten Vuxna som meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 25 januari.
SRF Skånes valberedning har ett meddelande till alla medlemmar. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater till dessa poster. Vi söker sådana till styrelsen som genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om. De har också ansvar för ekonomin och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är både ansvarsfullt och hedrande. I den får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med hela verksamheten. Följande ledamöters mandatperiod går ut vid årsmötet. Maria Torstensson, ordförande, och ledamöterna Per-Arne Andersson, Eva-Lena Lindell och Rune Persson. Vi söker också kandidater till berednings- och granskningsutskottet som väljs varje år. Utskottets uppgift är att bistå styrelsen, föreslå valberedning och granska verksamheten. Här får du en god inblick i vad föreningen gör. Nuvarande ledamöter är Hans Hjelm, Bo Brandin, Bjarne Kristensen, Christer H. Persson och Jonas Pettersson. Observera att det först diskussioner om att dela upp detta utskott så att verksamhetsrevisorerna tar över de granskande uppgifterna och beredningsutskottet skriver uttalanden, föreslår valberedning etc. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Robert Balte på telefon 0768 23 13 38. Om du vill nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete vill vi ha samtliga nomineringar innan den 1 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över. Och som andra kommer att se på som inspiration. Med vänliga hälsningar, valberedningen, alltså Robert Balte, Stina Bodil Andersson, Tommy Kullander, Britt-Marie Linné och Vicky Svedrell.
Och den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs om onsdagsträffen. Onsdagen den 24 januari klockan 13-15:15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Och här är den fikaavgift på 20 kronor och bingobricka kostar 10 kronor per styck. Då blir det bingo igen. Anmäl dig till kansliets telefon 15 83 93 eller info.srf.hbg@telia.com så att vi kan planera fikat. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs har ett månadsmöte med nominering tisdagen den 13 februari i SRFs lokal i Helsingborg. Klockan 14-16:15 och fikaavgiften här är 20 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar med nominering. Vi får besök av Torbjörn Svensson som ska berätta om sitt liv som dövblind. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen måndagen den 12 februari klockan 12. Och du behöver bara meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs har också en påminnelse om vattengymnastiken i lasarettets träningsbassäng som börjar onsdagen den 7 februari. Det finns platser kvar. Deltagaravgiften är 250 kronor och du kan anmäla dig till kansliet. Välkommen!
SRF Lundabygden har också ett par inbjudningar. Det första gäller en SRF-träff på måndag den 29 januari. Nu är det äntligen dags för vårens första SRF-träff som inleds med Sillas stickcafé. Värden erbjuder garnstickning under eftermiddagen. Detta mellan klockan 13.30 och 16 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Kaffe och kaka kommer att serveras och avgiften blir som vanligt 20 kronor. Anmälan gör du senast torsdag den 25 januari till kansliet som nås på telefon 046 211 06 74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Nästa SRF-träff hos SRF Lundabygden är måndag den 5 februari. Då är det dags att gnugga geniknölarna. Pontus Nyman ställer kluriga frågor som han hoppas på svar på mellan klockan 13.30 och 16 i föreningslokalen. Deltagaravgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag torsdag den 2 februari till kansliet. SRF Lundabygden har sedan årsmöte lördag den 24 mars. Detta på Finn-in i Lund mellan klockan 15 och 19. Adressen är Dag Hammarskjöldsväg 2 i Lund. Och inför det hälsar föreningens valberedning detta. Hej alla medlemmar, vem vill du se som ordförande i styrelsen och vilka ska vara styrelseledamöter? Vem kan fungera som revisor? Och vilka ska representera oss i regionen och i kommunerna? Årsmötet ska välja ordförande och 3 ledamöter till styrelsen. 6 representanter med ersättare till regionens möten, revisor och vice revisor. Hur vill vi att det framtida arbetet ska bedrivas? Vilka frågor och problem är viktiga för oss att ta itu med? Hur jobbar vi utåtriktat? Och vilka sociala aktiviteter ska vi ägna oss åt? Vi söker personer som kan föra vår talan och som leder och fördelar arbetet för att nå verksamhetsmålen. Hjälp oss i valberedningen att få fram goda förslag inför valet. Du känner säkert någon som du tycker passar. Kanske kan du själv tänka dig att vara med en period. Hör du av dig till någon av oss. Amelie Jakobsson, telefon 040 232 404. E-post amelie.jakobsson med C och 2S. Plank, stavas PLANCK. @gmail.com. Eller till Torgil Möller som nås på 0725 722 795. E-post torgil.moller@telia.com. Eller slutligen till Lillemor Sedelund 0704 132 774. E-post lillemor.sederlund, stavas med ett C som i Cesar, @gmail.com. Hälsningar, valberedningen.
SRF Malmö berättar om aktiviteter under vecka 4. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Om man vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 22 januari är det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 23 januari, bingo. Onsdagen den 24 januari, kanasta. Och SRF Malmö har också en sopplunch på föreningen. Välkommen till föreningen måndagen den 29 januari klockan 13. Vi bjuder på gulaschsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får det här för 20 kronor. Liselott Lindahl från Skånes dansteater inledde med att berätta om syntolkad dans. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdagen den 23 januari. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Ringsjöbygden har en kallelse. Medlemmarna hälsas härmed hjärtligt välkomna till årsmötet 2018, lördag den 17 februari, mellan klockan 12 och 17 på Karidal och Stora matsalen där. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Klockan 12 blir det gemensam lunch, sen bensträckare och rastning av ledarhundar och klockan 14 inleder vi de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Anmälan görs senast den 3 februari klockan 15 till Birgitta. Telefon 0413 54 13 33. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen.
Och vi har en förändring som gäller kollektivtrafiken i Lund. Där har man börjat ett vägarbete på Skelegatan som flyttat hållplatsen Skeleparken A cirka 140 meter norrut till andra sidan Sölvegatan. Regionbussarna 170 och 171 samt stadsbuss 20 stannar där. Och så ska det vara fram till den 6 februari klockan 15.
Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för årets tredje nummer av Skånes taltidning. Årets fjärde nummer kommer nästa fredag, den 26 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!